Gud, vi tackar dig för att du är till, är levande, är aktiv och är en talande Gud. Tack för att du inte har lämnat oss i ovisshet om vem du är och vad du vill, utan att du har kommit till oss genom din son Jesus. Tack för att vi i jul har fått fira att du, Gud, blev människa, blev en av oss. Vi ber att du är närvarande i gudstjänsten idag. Kom med din heliga ande och tala till oss. Möt oss var och en med det vi behöver mest av allt. Tala genom ditt ord, tala genom sångerna. Väck vårt hjärta att ge respons på det du har sagt. I lovsång, i bön, bekännelse. Kom och var med oss och vänd våra hjärtan mot dig, Gud. Vi ber i Jesu namn. Amen. Så sjunger vi den första salmen, de första fyra verserna av Världens frälsare kom här. Och alla sångtexter ser ni på skärmarna. Det är inte bara jul, det är ju också snart nyår. Vi närmar oss slutet på 2019, slutet på ett helt decennium. Vilket är lite hisnande att tänka på, tycker jag. De här dagarna runt årsskiftet, före och efter, är ju fulla av alla möjliga sorters tillbakablickar. På nyhetsåret, på kulturåret, vilka böcker, filmer, album har släppts under året och decenniet. Och ofta i sitt eget liv, i familj och annat, så tänker man tillbaka på hur har året varit, året som gått. En del tillbakablickar är roliga, underhållande, en del är nostalgiska, man tänker på favoritminnen. Men det finns ju också saker när man tänker tillbaka på ett år som har gått som kan väcka ånger. Känslor av skuld, av sorg, av ledsamhet över sånt som inte blev bra, över missade tillfällen eller olika typer av klavertramp och övertramp man har gjort. Det finns ett erbjudande, en möjlighet, en chans att lämna det här året bakom sig och gå in i ett nytt år, ett nytt decennium till och med ett helt och hållet rent samvete. Med frid över det som har gått, även det som inte blev helt bra. Också det man har sagt och tänkt och gjort som sårat andra eller skapat distans i relationer som fått oss att känna distans till Gud. Vi kan komma till Gud och säga ärligt och öppet som det är och ta emot förlåtelse, ett rent samvete och frihet från den bördan. Och vi får göra det tillsammans här och nu i början av vår gudstjänst när vi gemensamt bekänner vår synd inför Gud och ber om Guds förlåtelse. Och då kan vi veta att vad det är vi tänker på, vad det är vi nämner inför Gud, så har vi full och fri förlåtelse från honom. Så låt oss nu tillsammans utan rädsla med full tillit till Gud komma inför honom och be och bekänna. Och vi gör det med det som står som alternativ 2 i den här gudstjänstordningen. Ur djupen ropar jag till dig, Herre. Herre, hör min röst. Lyssna till mina rop om nåd. Om du, Herre, tillräknar missgärningar, vem kan då bestå? Men hos dig finns förlåtelse för att man ska frukta dig. Därför, Gud, var mig nådig i din godhet. Utplåna mina överträdelser i din stora barmhärtighet. Gör mig fri från all min skuld och rena mig från min synd. Ty jag känner mina överträdelser och min synd är alltid inför mig. Herre, förbarma dig över mig. Och Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Om vi bekänner våra synder så är Gud trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss ifrån all orättfärdighet. Så låt oss tacka. Käre far i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss.
Förbarma dig över oss, Kriste. Förbarma dig över oss, Herre. Förbarma
ära åt Gud i höjden och frid på jorden åt människor som han älskar. Vi står upp och sjunger lovsalmen. Vi ber dagens bön på söndagen efter jul. Barmhärtige Gud, du som genom din son har gjort oss till dina barn, hjälp oss att i hans ringhet se din himmelska makt så att vi kan vara trygga under ditt beskydd. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Dagens gammaltestamentliga text kommer ifrån profeten Jesaja, det 11:e kapitlet, verserna 1-9. Men ett skott ska skjuta upp ur Israels avhuggna stam. En telning från hans rötter ska bära frukt. Över honom ska Herrens ande vila, anden med vishet och förstånd, anden med råd och styrka, anden med kunskap och vördnad för Herren. Han ska ha sin glädje i vördnad för Herren. Han ska inte döma efter vad ögonen ser eller avgöra efter vad öronen hör, utan han ska döma de fattiga med rättfärdighet och med rättvisa skaffa rätt åt de ödmjuka på jorden. Han ska slå jorden med sin munstav, döda de ogudaktiga med sina läppars ande. Rättfärdighet ska vara bältet runt hans midja, trofasthet bältet om hans höfter. Vargar ska bo tillsammans med lamm, leoparder ligga bland killingar. Kalvar och unga lejon och gödboskap ska vara tillsammans och en liten pojke ska valla dem. Kor och björnar ska gå och beta, deras ungar ska ligga tillsammans och lejon ska äta halm som oxar. Ett spädbarn ska leka vid huggormens håla, ett avvant barn räcka ut handen mot giftormens öga. Ingenstans på mitt heliga berg ska man göra något ont eller förstöra något, för landet ska vara fullt av Herrens kunskap, liksom vattnet täcker havet. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Dagens evangelietext kommer från Matteus 18 kapitel, verserna 1-5, och vi står upp och hör det i Jesu namn. I samma stund kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: vem är störst i himmelriket? Då kallade han till sig ett barn och ställde det mitt ibland dem och sa: jag säger er sanningen, om ni inte omvänder er och blir som barnen kommer ni inte in i himmelriket. Den som ödmjukar sig som det här barnet, han är den störste i himmelriket. Och den som tar emot ett sådant barn i mitt namn tar emot mig. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus.
Thank you.
Episteltexten idag, som jag också ska predika över, kommer från Hebreerbrevets andra kapitel, verserna 11-18. Jesus som helgar och de som helgas har alla en och samma far. Därför skäms han inte för att kalla dem bröder när han säger: jag ska förkunna ditt namn för mina bröder, mitt i församlingen ska jag lovsjunga dig. Han säger också: jag ska förtrösta på honom, och dessutom: se, här är jag och barnen som Gud har gett mig. När nu barnen hade fått del av kött och blod tog han själv på liknande sätt del av detta för att genom sin död göra den maktlös som hade makt över döden, alltså djävulen, och befria alla dem som av rädsla för döden levt i slaveri hela sitt liv. Det är ju inte änglar han tar sig an, utan Abrahams barn. Därför måste han bli lik sina bröder i allt för att bli en barmhärtig och trogen överste präst inför Gud och sona folkets synder. Genom att han själv har fått lida och blivit frestad kan han hjälpa dem som frestas. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Ja, Jesus, tack för ditt ord till oss idag. Hjälp oss att vara öppna och mottagliga för det du vill säga till oss. Hjälp oss att tro det du säger till oss. Hjälp oss att tro dig och lita på dig när du talar till oss. Låt ditt ord få göra avtryck i våra liv. Vi ber i ditt eget namn, Jesus. Amen. En av de viktigaste sidorna med julen och allt som händer i julen är ju samhörighet. Titta på julfilmer, lyssna på julmusik. Om det inte är fokus på det faktum att Jesus föddes under julen, så kommer nästan alla på något sätt knyta an till att julen handlar om gemenskap och samhörighet. Att vara tillsammans med de människor man tycker om. Att få känna att det finns en plats där man hör hemma, människor man hör ihop med, har någonting gemensamt med, som man får dela värme, glädje, ljus, fest och så vidare med. Samhörighet är någonting vi håller väldigt högt under julen. Idag så befinner vi oss i Hebreerbrevet, ett brev som nästan är mest känt för det faktum att vi inte vet vem som skrev det. Men vi vet en hel del om vilka som fick brevet. Och det var människor som hade judisk bakgrund och sen blivit kristna. Och som levde i en tid under det första århundradet då de utsattes för allt mer press. Press att lämna sin kristna tro på grund av förföljelser av olika slag. Press att gå tillbaka till sin tidigare judiska identitet och tro. Hela brevet är egentligen mer likt en predikan än ett brev. Det är liksom ett långt argument, ett passionerat, också ett varmt, känslomässigt engagerat argument för att Jesus är värd att stå kvar vid, hålla fast vid. Säger till de kristna: när pressen kommer, överge inte Jesus. Stå kvar, håll fast. Och bara i de här verserna som jag läste så tror jag listade ungefär ett dussin saker som sägs om Jesus och vad Jesus gör för oss. Men temat som löper genom alla de sakerna är samhörighet. Och vi ska titta på tre saker som har med detta tema att göra, om samhörighet. Samma familj, samma erfarenhet och samma relation. Alltså samma familj, samma erfarenhet, samma relation. Så först samma familj. Jag läser några av de första verserna igen. Jesus som helgar och de som helgas har alla en och samma far. Därför skäms han inte för att kalla dem bröder. Hebreerbrevet är fullt av citat ifrån Gamla testamentet, vilket ju är väldigt naturligt med tanke på att de första läsarna var judiska kristna, människor som var uppfostrade i och väl skolade i de gamla skrifterna i Gamla testamentet. Och författaren har alltså en övertygelse om att Gud talar i hela Bibeln genom allt sitt ord, och att Även i Gamla testamentet så kan man inte bara höra om Jesus, utan att man kan faktiskt höra Jesus själv tala genom de mänskliga författarna. Och i det här första blocket så kommer då två citat från två olika ställen i Bibeln som poängterar vår samhörighet med Jesus, med Gud som far. Det första citatet: "Jag ska förkunna ditt namn för mina bröder, mitt i församlingen ska jag lovsjunga dig." Kommer från psalm 22. Psalm 22 är framförallt känd därför att Jesus citerade den på korset. När Jesus ropade: min Gud, varför har du övergivit mig?" Så citerar han första versen i den 22 psalmen i psalm 22. Det här är alltså en bön i djupt lidande, en bön ur en situation där Gud verkar ha övergivit den. Men om man läser hela psalmen så är det också en bön som kommer ur tillit och förtröstan på att Gud kommer att gripa in och kommer att ge seger, kommer att vända olyckan till framgång. Och här i Hebreerbrevet då så citeras en vers i slutet: "Jag ska förkunna ditt namn för mina bröder, mitt i församlingen ska jag lovsjunga dig." Här har personen som tidigare befann sig i totalt lidande, i en djup kris, har istället övergått till att leda församlingen i lovsång, till att göra Gud känd, förkunna Guds namn, förkunna Guds trofasthet i prövning och lidande. Jesus kunde ju sin bibel, så när Jesus på korset ropade ut: min Gud, varför har du övergivit mig?" så var det inte bara för att uttrycka en känsla av övergivenhet inför Fadern, inför Gud. Jesus ryckte inte bara en vers i sitt sammanhang, utan förklarade meningen med sin död genom att ta fram den här psalmen. Han anspelar på hela den här psalmens rörelse från yttersta nöd till seger genom Guds hjälp. Och när vi nu stöter på den här psalmen igen så får vi liksom se en annan sida i hur Jesus såg på sitt lidande. Han visste att efter sitt lidande skulle han få förkunna Guds namn bland sina bröder. "Mitt i församlingen ska jag lovsjunga dig." Det här är Jesu hopp när han är på korset. Han flydde inte från korset eftersom han visste att genom sitt lidande skulle han förkunna, skulle han göra Gud känd för oss, de som han kallar bröder. Skulle han kunna leda människor i tro och lovsång. Och så efter det följer två citat från Jesaja 8. Som inte är lika kända och inte lika laddade på något sätt. Inte lika mycket kris och starka känslor i dem. Kanske svårt för oss att ana vad är det de ska kommunicera egentligen. Citaten var de här: "Jag ska förtrösta på honom och se, här är barnen. Här är jag och barnen som Gud har gett mig." De här verserna ger oss en aning om hur Jesus leder oss i tro. Att han förtröstar på Gud och att vi, hans församlingen, är de barn som Gud har gett Jesus att leda. Så tre citat från två olika bibelställen. Vad är poängen? Det här var liksom lite komplicerad genomgång av var citaten kommer ifrån. Men vad är poängen med dem? Poängen med de här citaten sägs på förhand här i Hebreerbrevet. Därför skäms han inte för att kalla dem bröder. Därför skäms han inte för att kalla dem bröder. Jesu lidande kunde han uthärda för han visste att han skulle vinna bröder och systrar som han kunde leda i tron. Jag tycker det här är en underbar vers, att Jesus inte skäms för att kalla mig och kalla dig sin bror eller sin syster. Grekiska som Nya Testamentet är skrivet på är inklusivt. Så när det står bröder så inkluderar det också kvinnor som systrar. Jesus skäms inte för att kalla dig sin bror eller sin syster. Jag tycker det är helt underbart. Som kristen får jag se på Jesus som min bror, min frälsare, min herre. Och det i sig är en förmån att få kalla Jesus för min på det sättet. Men att Jesus i sin tur väljer att se på oss som sina syskon. Att han inte skäms för oss. Att han under sitt lidande på korset såg fram emot belöningen som var oss, hans församling, hans syskon. Att få leda oss framåt i tro och i lovsång är så så fint, så rörande att Jesus identifierar sig med oss på det sättet. För mig så är ordet storebror ett av de finaste ord jag vet. Jag har 3 storebröder. Och jag har alltid känt en sån stolthet över att få höra ihop med dem. Över att vi hör till samma familj. Ett exempel är när jag började 1:an. Jag var 7 år gammal. Då hade den bror som är närmast mig i ålder, jag är lite så här sladdbarn, han hade precis slutat på den skolan, gått vidare till en annan och börjat högstadiet, börjat 7:an. Vilket betydde förstås att de som var kungar och styrde på låg- och mellanstadieskolan där jag gick, de som gick i 6:an alltså, var 1 år yngre än min närmsta bror och bara året tidigare hade liksom sett upp till honom. Och det i sin tur gjorde att när vi spelade fotboll på rasterna var jag nog den enda i första klass som en 6:a kunde passa bollen till, med liksom, eller frivilligt gjorde det. För att jag var Lill David. Jag hörde ihop med någon som de såg upp till. Och då fick jag inkluderas i, fick jag vara med i fotboll och i andra lekar. Så det var en känsla av stolthet och tacksamhet över att få vara, att få ha dem som storebröder. Samtidigt som jag tänker efter så kan jag också minnas särskilda situationer då jag som lillebror varit pinsam. Naturligtvis, alla småsyskon är ju det emellanåt. Några nickar? Nej. Ni som har småsyskon vet det, att inför kompisar, inför andra, inför lärare och så vidare så kan småsyskon vara gulliga, charmiga men också jobbiga och lite pinsamma ibland. Jag kan tänka ut några specifika tillfällen. Det finns säkert många fler som mina bröder skulle kunna ta upp, men det här är inte min personliga bikt så jag kommer inte nämna dem jag tänker på. Min poäng är att det som gör de här verserna underbara är att vi inte bara får se upp till Jesus som vår storebror, utan att Jesus själv med glädje identifierar sig med oss. Jesus skäms inte för att kalla oss bröder och systrar. Han skäms inte för att ha det ihop med oss. Skäms inte för att ha samma far som oss. Skäms inte över att vi är samma familj. Om vi tänker på våra liv och hur vi beter oss och ja, vad den är, alla sorters skörhet och brister vi har och fånigheter vi har för oss, så är Jesus glad att kalla dig och mig sin bror eller syster. Det var det första aspekten av samhörighet vi skulle titta på, att vi är samma familj. Det andra då, samma erfarenhet. Vi läser vidare i det här avsnittet. När nu barnen hade fått del av kött och blod tog han själv på liknande sätt del av detta för att genom sin död göra den maktlös som hade makt över döden, alltså djävulen, och befria dem som av rädsla för döden levt i slaveri i hela sitt liv. Därför måste han bli lik sina bröder i allt. Och genom att han själv har fått lida och blivit frestad kan han hjälpa dem som frestas. Julens evangelium, julens glada budskap är ju att Gud har blivit människa. Att Gud inte har hållit sig på distans utan har kommit nära på det förbluffande sättet att bli ett litet mänskligt barn. Gud har i Jesus delat vår erfarenhet, vår tillvaro, ja, vår natur som människa. Och här lyfts 3 saker fram i det här avsnittet som varje människa har gemensam erfarenhet av och som Jesus nu har samma erfarenhet av. Det första är kroppslighet. Jesus var sann människa, kött och blod, precis som vi. När det står att ordet blev kött i Bibeln så är det för att poängtera det verkligt fysiska och konkreta i att Gud blev människa. Och när vi läser evangelierna så kan vi se Jesus trött, hungrig, törstig, arg, förvånad, glad, ledsen. Känslor och tillstånd, både fysiska och mentala, som är vår erfarenhet. Jesus var begränsad till en plats. Han måste resa på sätt som var tidsödande och tröttande. Han var tvungen att planera en tid för sömn och återhämtning. Gud delade vår erfarenhet av kroppslighet i Jesus. Det andra som nämns är döden. Jesus som sann människa upplevde hur livet är skört. Han var med om att vänner gick bort. Han bevittnade främlingars begravning och upprördes av dem. Han har till och med upplevt och gått igenom vad ingen av oss här än har gjort. För jag menar, de flesta av oss, eller kanske alla av oss, har någon gång tagit farväl av någon vi älskat eller någon vi känt eller varit bekant med åtminstone. Men ingen av oss här har ännu själv gått i döden. Men till och med det har Jesus gjort. Gått genom döden till uppståndelsen, till nytt liv. Jesus har delat den erfarenhet som vi ännu bara anar genom våra nära och kära och som en dag kommer att bli vår. Så kroppslighet och dödlighet. Jesus har till och med delat våra frestelser. Som sann människa så mötte han frestelser till att välja bort Guds väg för bekvämligheten, för andra typer av förmåner utanför Guds vilja. Hebreerbrevets 4:e kapitel, alltså samma brev, bara 2 kapitel senare, går så långt i vers 15 som att säga att Jesus var frestad i allt liksom vi. Alltså att alla de typer av frestelser som vi möter i vårt liv, i vår vardag, har Jesus också haft samma erfarenhet av, fast utan synd. Så poängen med att lyfta fram att Jesus har samma erfarenhet av kroppslighet och dödlighet och frestelser är att Jesus har mött allt vi möter och gått före oss in i den del av livet som kastar en skugga över egentligen hela tillvaron. Betyder att vad det än är vi kämpar med så kan vi anförtro oss till Jesus. Om det är fysiskt lidande, om det är rädsla för döden, om det är oro eller svaghet eller misslyckande när vi står i frestelser, så är vårt tillstånd inte främmande för Jesus. Jesus har samma erfarenhet. Det är ju ibland så att vi människor inbillar oss att vi är unika, ovanliga, speciella på olika sätt. Det har blivit ganska vanligt och populärt att liksom retas i populärkulturen med den yngre generationen som tänker på sig själva som snöflingor, där vi alla är helt unika och det finns ingen som är lik mig. Och det ligger ju såklart någonting i det. Och när vi växer upp, kanske framförallt under tonåren, så har vi ofta känslan ingen förstår mig, ingen vet hur det här känns för mig. Och återigen, det kan ligga någonting i det, men den här isoleringen och ensamheten har vi också efterhand erfarenheter av att bryta. När vi upptäcker, va? Du också? I kristen erfarenhet så märks den här isoleringen och ensamheten ofta i att vi lever som att ingen annan kan relatera till mina frestelser, till mina synder. Att de är så ovanliga eller skamfyllda att jag kan inte berätta det här för någon. Det kan nog inte finnas någon som kan förstå eller har gått igenom det här. Men vi vet vilken kraft det finns i att hitta någon som har gått igenom samma sak som vi. Varför är det så utbrett med olika typer av stödgrupper för människor med missbruksproblematik eller människor som har levt upp i hem av ett visst slag eller andra typer av grupper som bildas utifrån gemensamma erfarenheter? Det är för att träffa andra som har gått igenom samma sak, att bryta ensamheten, isoleringen, att tillsammans få sätta ord på och byta på något sätt ord för våra erfarenheter och få säga, är det sant? Har du också? Jag som trodde jag var den enda. Det är enormt betydelsefullt. Ibland kan det vara ett stort steg framåt för den som har det kämpigt med en viss typ av problematik. Jesus är sann människa. Kroppslig, dödlig, utsatt för frestelser. Jesus har delat vår natur på alla de här sätten. Inget du delar med eller bekänner för honom i bön är förvånande eller chockerande för honom. Så det här avsnittet poängterar samhörighet. Det poängterar att Jesus och vi hör till samma familj med Gud som far. Och det poängterar att vi har samma erfarenheter av att vara människa. Men den här liksom betoningen av det vi har gemensamt med Jesus inbjuder ju till en fråga. För vi vet att vi ska också kalla Jesus för frälsare, den som räddar. Om Jesus tillhör samma familj och har samma erfarenheter, på vilket sätt kan han då frälsa oss? Vad är det som gör Jesus speciell? Hur kan han hjälpa oss om han själv är kroppslig och dödlig och utsatt för frestelser? Det för oss till den tredje punkten som är samma relation. Och vi läser i vers 17 från det här avsnittet. Därför måste han bli lik sina bröder i allt. nämligen för att bli en barmhärtig och trogen överste präst inför Gud och sona folkets synder. Jesus kan erbjuda oss mycket mer än empati. Empati är ingen liten sak. Men Jesus kan erbjuda oss mycket mer. Poängen med att Jesus blev lik oss i allt var inte bara att dela vårt mänskliga tillstånd, utan att i grunden förändra det. Alltså, vi behöver inte å ena sidan en Gud som liksom trollar bort våra problem genom att liksom vifta med en trollstav på avstånd. Men vi har ännu mindre användning av, om man får säga så, en Gud som säger: jag vet hur det känns och jag önskar att jag kunde hjälpa till, men tyvärr. Så vi vill inte ha en Gud som bara löser problem på ett helt liksom avlägset och opersonligt sätt. Vi vill inte ha en Gud som delar vårt lidande, som är empatisk men maktlös. Poängen med den samhörighet som vi talar om här, att Jesus och vi har samma familj, att Jesus och vi har samma erfarenhet, är det som står att Jesus är vår överste präst som sonar våra synder. Så behöver vi förstå, vad betyder det? Jo, en överste präst har jobbet att vara en medlare. Att ta två parter som befinner sig på stort avstånd från varandra, kanske ryggen vända mot varandra, på väg åt olika håll i konflikt, och så medla, försona, föra samman dem till varandra. Det är överste prästens jobb. Vi går tillbaka till Gamla testamentet, där människor arbetade som överste präster och på olika sätt gjorde det här genom offer. Men här beskrivs Jesus på samma sätt. Jesus upprättar relationen mellan oss och Gud, två parter som befinner sig i naturligt sett på stort avstånd från varandra. Jesus medlade mellan oss och Gud så att vi nu är av samma familj och har samma erfarenhet och nu kan få samma relation till Gud som Jesus själv har. När i 4:e kapitlet, den versen som jag citerade, när det står att Jesus blev frestad i allt, liksom vi, så kommer direkt en jätteviktig, en helt avgörande kontrast in. Han frestades i allt, men var utan synd. Det är ju inte sant om någon enda av oss. Ingen av oss är utan synd. Dagligen så kommer vi till korta på olika sätt i våra relationer till varandra och Gud. Och inte så sällan så gör vi faktiskt medvetna saker som vi vill att andra ska känna smärta, eller vi vill skada, eller vi vill sätta oss andra före våra medmänniskor eller före Guds vilja. Vad vi behöver är någon som är människa som oss, men som inte har syndat, och som i vårt ställe kan liksom kliva in i vår roll och så ställa allt till rätta som vi har förstört. Och det är precis vad Jesus gjorde på korset. För den som tror på Jesus finns förlåtelse för all synd, finns gemenskap med Gud, finns samhörighet, samma relation till Gud som Jesus själv har. Han som är Guds son kan göra oss till Guds barn. Jag ska till slut lyfta fram här tre konsekvenser av det här. Tre konsekvenser av att Jesus och vi är samma familj, har samma erfarenhet och nu har fått samma relation till Gud. Tre konsekvenser. För det första, när det gäller frestelser. Jag vet inte vilka frestelser du möter. Men jag vet att du inte är ensam. Du är inte unik, den enda som har frestats på det sätt som du frestas. Så isolera dig inte och göm inte dina svagheter. Det här avsnittet som vi läste började med orden: Jesus som helgar och de som helgas har en och samma far. Alltså, här sägs att Jesus arbetar med att göra dig och mig heliga, att helga oss. När vi frestas så finns Jesus där. Han har haft samma erfarenhet av frestelse utan att begå synd. Om Jesus har frestats utan att synda betyder att det finns en utväg, och att Jesus känner till utvägen, och att Jesus kan hjälpa dig till utvägen. Alltså är det inte hopplöst eller kört när du möter en frestelse, även om du har besegrats av den tusentals gånger och förut, och du har en tendens att tänka varje gång det dyker upp: jaha, nu åker jag dit igen. Så finns Jesus där, så finns en utväg där, och Jesus vill hjälpa dig att ta den utvägen. Det finns en väg för oss att följa Jesus genom frestelser bort från synden. Den vägen börjar med att tro att Jesus har besegrat synden i ditt ställe och nu vill helga dig, göra dig helig och minska syndens inflytande i ditt liv. Det finns en utväg och det är Jesus själv. Så det är konsekvensen för frestelser. Men det finns också en konsekvens här för vår fruktan. Det står att Jesus kan befria dem som av rädsla för döden levt i slaveri hela sitt liv. Rädsla eller fruktan är en enormt stark kraft i våra liv. Jag tror att det är lätt för oss att underskatta hur många av våra beslut i livet som är motiverade av rädsla eller någon form av riskanalys, vare sig den är medveten eller omedveten. Ibland är det såklart klokt att ta med risker i hur man väljer. Men tänk om den slutgiltiga risken, den slutgiltiga faran, den ultimata rädslan, den för döden, inte längre har någon makt över oss. Tänk om döden är besegrad. Tänk om det enda döden kan göra med oss här och nu, eller från och med nu, är att föra oss till Gud istället för att skilja oss från honom. Det förändrar ju allt. Det förändrar allt. I Jesus finns frihet ifrån fruktan för döden. Så det tredje ordet där vi ser konsekvenserna av detta är familj. Hebreerbrevet skrevs, som jag sa, till kristna som började lida för sin tro. Och lidande, som vi alla vet, är i princip alltid förknippat med skam. När vi går igenom lidande, antingen det är i våra kroppar eller i vårt själsliga, mentala tillstånd. När vi går igenom lidande så är det väldigt lätt för oss att känna skam. Och det får oss att dra oss undan, att isolera oss. Vi vill inte att andra ska känna till våra svagheter, vår bräcklighet. Vi vill hellre säga att det är bra, det är lugnt, jag fixar det här. Ja, det är lite tufft just nu, men det kommer att ordna sig. Hellre än att öppna upp för andra vad vi verkligen känner när vi går igenom olika typer av lidande. Bibelns svar på skam är Jesus. Och Jesus, han skäms inte för att kalla oss sina bröder eller systrar ens när vi lider. De som fick det här brevet första gången behövde höra det. Därför att lidande och skammen associerad med att lida skulle kunna vara det som pressar dem att ge upp sin tro. För om den tar bort lidandet så tar det bort skammen. Och det låter som ett mycket enklare liv att leva. Men Jesus skäms inte för oss. Och samma botemedel mot skam kan vi räcka till varandra när vi betraktar varandra i församlingen som bröder och systrar. Det finns inte en enda person som kan räcka till för alla i församlingen, som kan vara nära vän med alla och känna till allt om alla eller berätta allt om sig själv för alla man möter. Men tillsammans, som gemenskap, som ett nätverk av relationer, så kan vi och behöver vi räcka vänskap och syskonskap till varandra. Och den typen av relation börjar ofta med och innebär att bryta med skammen och tabuet kring vår egen sårbarhet. Så tre konsekvenser: hur vi ser på frestelser, hur vi hanterar vår fruktan och hur vi ser på varandra som familj. Vi hör ihop med Jesus. Vi är samma familj. Vi har samma erfarenhet och vi har fått samma relation till Gud, vår far, som Jesus. Låt oss ta emot den relationen, låt oss leva i den, låt oss hjälpa och leda varandra djupare in i den. Vi ber. Jesus, vår Herre, vår vän, vår bror. Tack för att vi får kalla dig så, Jesus. Tack för att du inte skäms för oss. Vi kan tänka på många skäl för varför du skulle göra det. På varför du själv skulle valt bort skammen du mötte i ditt liv och i ditt lidande, som var för vår skull. Det låter för bra för att vara sant att du skulle vara glad över att vi är dina bröder och systrar. Men Jesus, du säger det, så hjälp oss tro det. Vi bekänner att vi behöver dig, Jesus. Vi behöver din försoning för vår synd. Vi behöver din befrielse från rädsla för döden. Vi behöver din befrielse från skam. Och din hjälp att bygga den sortens gemenskap där människor runt omkring oss också lyfts upp och befrias ifrån skam och fruktan och får styrka i mötet med frestelser. Jesus, var oss nära. Led oss genom det lidande och de utmaningar och svårigheter som vi möter. Hjälp oss att inte vända dig ryggen, att inte isolera oss och tro att du inte förstår. Du som har samma erfarenhet som oss. Led oss vidare, Jesus, i vår relation till Gud. Och tack för att vi genom dig får vara Guds barn. Amen. Så får vi nu gemensamt och stående bekänna vår kristna tro. Och trosbekännelsen finns i gudstjänstordningen för dig som behöver den. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv. Vi får nu tillsammans sjunga lovsång till vår Gud, och vi får under de lovsångerna också vara med i kollekten till kyrkans arbete, om man så vill.
Vi ber kyrkans förbön tillsammans. Käre far i himmelen, vi tackar dig för att ditt levande ord är detsamma även kommande år. Och att du fortsätter att tala till oss genom ditt ord. Din tron står fast och din barmhärtighet är utan gräns. Vi får även det kommande året sitta under den högstes beskärm och vila under den allsmäktiges skugga. Och alla som tar emot Jesus får kallas Guds barn. Ja, kära Herre, vi tackar dig för syndernas förlåtelse och hoppet om ett evigt liv. Och ge oss nåd att leva i kraften av din oerhörda kärlek till oss. Vi lämnar det gamla året och vi kommer snart in i ett nytt år. Välsigna arbetet som vi ska ta itu med. Prövningarna som väntar. Om detta blir vårt sista år, så håll oss redo till ditt möte. Vi tackar dig för hem och fosterland. Vi ber för kungafamiljen, riksdag, regering och rättsväsende och alla som har ansvar i kyrka och samhälle. Herre, bevara vårt land för krig och olyckor och terrorbrott. Och förbarma dig över vår sargade jord. Herre, sänd fred och försoning där konflikter råder. Vi ber för alla kyrkor och missionshus i vårt land där Guds ord predikas. Och vi ber för de präster och predikanter som har det svårt på olika sätt. Vaka över dem, Herre. Vi ber om din välsignelse och din helande närvaro i våra hem. Vi ber för barn, unga och äldre. Och vi ber för de svaga och utsatta i vårt samhälle. De som möter det nya året utan hopp. Herre, ge dem hopp. Ditt ord uppmanar oss att bära varandras bördor. Hjälp oss att vara ett stöd för dem vars liv skuggas av sorg, sjukdom och ensamhet. Och tänk särskilt på de flyktingar som kommer till vårt land. Vi ber om välsignelse över vår predikant Martin och vår missionsledare Daniel och deras familjer. Vi ber också för alla som är engagerade i olika verksamheter här i Roseniuskyrkan och gränden. Fördjupa vår gemenskap och gör oss till levande Kristusbrev. Välsigna ELM:s ekonomi och arbete i våra missionsländer, Etiopien, Eritrea, Kenya, Peru och Främre Asien. Låt oss ge mer av vårt överflöd i tacksamhet till dig. Allt detta ber vi om i din älskade sons namn. Låt oss med förtröstan och hopp gå in i det nya decenniet. Och lita på att det ljusnar. Amen.
Vi ber också den bön som Jesus lärde oss att be. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn. Tillkommer ditt rike. Ske din vilja, så som i himlen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd ge oss idag och förlåt oss våra skulder. Så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Låt oss tacka och lova Herren.
Herren vare tack och lov. Halleluja. Halleluja, halleluja.
Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Guds, Faderns, Sonens och den helige Andes namn.